Hjärtligt välkommen till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så har jag med mig en speciell gäst. Och det är Göran Landgren som är kyrkoherde i Örby och Skene. Men först så vill jag säga, vill du vara med och bidra till den här poddens fortsatta arbete? Då går det bra att göra det på Swish. Och då är det nummer 123-100-8457 som gäller. Och så märker man det med FFG podcast. Men nu så ska vi fortsätta vårt projekt med Lilla katekesen. Och jag säger välkommen till Göran Landgren.
Tack så mycket.
Och för våra lyssnare så, de kanske inte riktigt vet vem du är. Mm. Vem är du, Göran?
Jag är kyrkoherde några månader till i Örby Skene församling. Jag har varit där sedan 1993, kyrkoherde, och i församlingen sedan 1989. Jag firade i januari 40-årig prästvigningsdag. Jag har fru och tre barn, vuxna barn, varav två är präster. Och det är väl ungefär det jag kan säga om mig själv. Jag har ett stort idrottsintresse, men det har inte med lilla katekesen att göra, utom hur man vårdar sitt språk.
Ja. Jag känner till ditt idrottsintresse. Ja. Och vi ska prata om andra budet idag.
Mm. Mm.
Och det säger så här: du ska icke missbruka Herren din Guds namn, ty Herren ska icke låta den bliva ostraffad som missbrukar hans namn. Och säger Luther om det?
Förklaringen är: vi ska frukta och älska Gud så att vi inte brukar hans namn till onda önskningar, svordom och vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkalla dig i all nöd, ber och tackar och lovar.
Vad menas med Guds namn?
Guds namn, det innebär ju också Guds person. Och vi vet ju att för judarna var ju JHVH. Det var ju så heligt så att man uttalade inte Yahweh, Herren. Utan man gjorde så. Eller vi vet ju inte hur det skulle uttalas. Men det var så viktigt. Och det uttrycktes också i templet genom att man kunde inte närma sig Gud hur som helst utan att rena sig. Och det betyder att Gud är inte att leka med, samtidigt som Gud är en Gud som älskar oss. Så hela tiden fanns den här balansen mellan Guds helighet och Guds kärlek. Så Guds namn, det är Guds väsen, den han är. Och det tydligaste och enklaste för oss att förstå är ju när vi ser Jesus, och som vi ser honom i evangelierna.
Du tog upp judarna här och de hade ju massa ersättningsord för Guds namn,
ja,
istället.
Ja, precis. De kunde tala om himmelen bara för att beskriva att det har att göra med Gud. Så att det var ett sätt att vara försiktig så att man inte gick över gränsen. Och där har vi något att lära i en tid som inte har någon känsla för helighet. Så kan det vara viktigt för oss att både bevara närheten till Gud men också hans helighet. Respekt och kärlek. Ibland för konfirmanderna brukar jag ta bilden av Aslan i landet Narnia. Det är ett lejon och det är en bild för Jesus. Men Jesus är sådan att de får gömma sig i hans man. Men när han ryter så inser man att man leker inte med lejonet hur som helst. Och så är det med Gud. Man negligerar inte Gud. Man driver inte med Gud. Man vördar och älskar honom och följer honom.
Vad är det som Gud förbjuder i andra budet?
Jag skulle vilja först säga då att jag tror det är väldigt viktigt att det här budet, jag har tänkt mycket på det och brukar säga det till konfirmanderna, att det här budet handlar också om språket. Hur vi använder vårt språk. Därför att om vi tänker, när ett barn lär sig ett språk så börjar det med att man hör en vuxen tala. Gud har talat ett språk, han har talat sitt ord, han skapade allt genom sitt ord, och det innebär att ordet i sig, det är något oerhört starkt och bärande. Och det betyder att våra ord kan både skada och hjälpa. Och då tänker jag så här att de tankar vi bär, och det brukar jag säga till konfirmanderna, vi behöver bägare för det. Vi kan inte tänka om vi inte har ett språk, vi kan inte uttrycka det. Och därför är det här att det finns ett bud om språket. Det är en Guds hälsning att på skapelsens plan så är det viktigt hur vi uttrycker oss. Det betyder inte att vi inte kan skämta eller så, men det betyder att vi behöver få arbeta med språket, lyssna på språket, tala med varandra och vårda det. Det är viktigt. Så det är den, bara en rent allmänmänsklig sak. Och där kan vi ju tänka på egentligen hur det är i skapelsen. Det fantastiska med Adam som då säger, kallar djuren vid namn. Det är ett enormt kulturuppdrag. Och där finns också i Filipperbrevets fjärde kapitel. Vad sant är, vad rätt är. Tänk på så, allt sådant. Och det, jag tror det är vers 8 och 9. Och det säger någonting om en kristens kulturuppdrag. Språket är viktigt. Hur vi utformar det. Hur vi formar benämningar på saker. Hur vi vårdar det. Kraftuttryck. Hur vi använder dem. Vilka kraftuttryck och så. Så det är bara en första ingång. Sen handlar det ju också om hur vi använder Guds namn. Det vill säga att vi tar Gud som garant för det vi gör. När vi, och det har vi inte rätt att göra. Och därför så säger Jesus att du ska inte svära vid himmelen till exempel. Han vill varna för detta. Att använda Gud som en garant. Så att om man använder Gud för att bekräfta något man gör. Och det kan ju ske på olika sätt. Ibland kan det vara så att man uttalar sig och Guds vägnar väldigt tydligt. Utan att ha mandat för det. Det är att gå för långt. Man kan uttala sig inför andra människor och ha en egen tolkning från sin tid. Därför behöver vi tillbaka till skriften och se vad menas med detta. Att inte använda hans namn till onda önskningar. Motsatsen till det är ju att välsigna. Jesus säger ju det. Välsigna människor. Be för dem som förföljer er. Det är en helt annan attityd. Istället för att med en ond önskan önska att människor ska få sitt straff. Det är en fara i det. Så där finns det någonting med det. Och i detta bud, Martin Luther säger ju att första budet är nyckeln till alla andra bud. Och det första budet, du ska frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit i honom. I det budet finns ju då en betoning av att om Gud får vara Gud, då faller de andra buden på plats. Nu kan vi inte uppfylla buden. Och därför är första budet egentligen, det finns en evangelisk sida. Gud har uppfyllt det budet. Han uppfyller allt det vi behöver. Och när vi då vänder oss till honom i tro, då kommer vi in i den här uppfyllelsen. Och då blir Gud Gud för oss. Vi får ett skrämmande exempel i andra Mosebok när Herren är uppe på, eller Mose uppe möter Herren på berget, Sinai. Och då blir folket otåligt och då är det ju så att Aaron han samlar ihop guld och annat. Och så gör han en guldkalv och säger han att detta är Herren, er Gud. Och då blir det en form av det vi kallar synkretism. Man tillber en guldkalv och kallar honom Herren. Och det är en förvridning av vem Gud är. Och det är ju ett sätt att missbruka Guds namn också det. Man gör en annan bild av Gud än den Gud verkligen är. Och det är därför det är så avgörande att vi förankrar vår tanke om Gud i Guds tankar om sig själv. Guds uppenbarelse i bibelordet. Det är där vi kan se vem Gud är. Och det behöver vi hela tiden påminna oss. Vår tid säger, det är inte så farligt om man syndar. Läser man om Guds helighet, då ser man att man behöver försoningen. Att Kristus har kommit och dött och uppstått för oss. Annars går det inte. Vi kan inte närma oss Gud då. Så därför har det att göra med både Guds bild och hur vi använder det. Det är inget bra uttryck Guds bild för det låter som om vi skapar en bild av Gud. Utan det har att göra med vem Gud är. Och när vi ser vem Gud är då varnas vi också för att göra falska bilder av Gud. Med det följer också att när vi som är präster eller förkunnare på olika sätt talar om Gud. Så är det så viktigt att det är ett ord som har sin grund och sin rot i Guds ord. Så att det hela tiden får vara en utläggning av Guds ord som talar till oss. Så att vi inte skapar falska bilder av Gud. Sen kan man utlägga Guds ord från fariseerna. Det vill säga utan att se evangeliet om Jesus. Och då blir det också fel. Så det har både med lag och evangelium att göra och med Guds ord. Ja, det var ett långt svar.
Du pratar om att svära vid Gud och svära vid himlen och så. Men Gud svär ju också vid sig själv. Tänker jag på i Abrahams kallelse till exempel.
Ja. Och det kan han göra därför att det finns inget högre att svära vid. Men och han har täckning i sig själv. Men vi har inte den täckningen. Vi kan inte använda Gud som garant. Utan det vi kan göra det är att vi kan be Gud om nåd att han griper in. Så tänker jag. Sen tror jag också att det här med svära. Dels finns det ju en ed som man kan göra inför domstol. Och gör man en ed inför domstol, då är det ju viktigt att man talar sanning. Så det ligger i det här, delvis i det här budet. Men nu är det ju inte som det var förr att man lägger sin hand på Bibeln. Och då blir det inte riktigt samma. Men en kristen står ju alltid inför Gud i vårt tal. Att det ska vara ja och ja och nej. Det ska vara tydligt. Men sen finns det ju en annan sida, det här att man åberopar antingen Gud eller onda makter. Och det är ju det vi kallar svordomar. Man svär, man åkallar djävulen själv. Och det är ju det som förbjuds i det här budet, för att vi drar då in de onda makterna i vårt liv genom att göra det. Det finns inga andra gudar än Gud. Det är så. Men det finns onda andar. Och det säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 8 och 9. Och just därför ska man inte använda andra gudars namn. Eller att åkalla andra gudars namn. Eller svära vid djävulen eller onda andar. Det är en följd av det. Om jag får utveckla det. Eller,
självklart.
Ja, en följd av det är ju då att svordomar har med språket att göra. När en människa svär, så drar vi in ont i gemenskapen. Om jag tar ett exempel, för länge sedan så gjorde jag lumpen. Och när jag gjorde lumpen så fick man göra repmånad, och jag gjorde då ett antal repmånader. Vid ett tillfälle var jag på en övning, och då var det en man. Vi satt och pratade vid lägerelden när vi gjorde eld där vid vårt tält och så. Vart annat ord han svor var en svordom. Han talade om sin fru med svordom. Han talade om sina barn med svordom. Allt var svordom. Så att jag kan nog säga vart tredje ord var en svordom. Vad hände då? Ja, det var ju blev en väldigt negativ stämning. Och jag tror att man drar in mörkret. Om jag ska berätta en lite personlig sak, så hade jag, när mina pojkar spelade fotboll, så hade jag en granne. Han gick där och svor vid fotbollslinjen, och då såg han mig. Jag var ju präst, så han sa: "Åh, förlåt mig." "Ja, nej, men det är ditt ansvar," sa jag, "men jag kan säga halleluja istället." Och det var ett sätt ändå att utmana honom att tänka efter lite. Vi har haft väldigt roliga diskussioner genom åren. Men jag tror man ska vara klar över att det gör något med oss hur vi använder vårt språk också. Det finns en andlig sida i det. Man kan dra in onda makter i sitt liv. Och då kommer vi in på det som Jesaja talar om, nämligen spiritismen till exempel. Han varnar ju för det. Att man inte ska fråga medier. Och vi vet ju att Saul gjorde det. Och att dra in sådana makter, leka med det okulta, om vi kallar det. Det är farliga saker, för vi är för små för att stå emot sådana krafter. Vi vet hur det var när Paulus mötte de här överste prästens söner. Det var väl i Filippi. Och då blir det ju så att det var en kvinna med en ond ande i sig i apostelgärningarna. Och det som hände då var ju helt enkelt att de försökte, de här överste prästens söner försökte få stopp på den onda anden, eller anden, spådomsanden som fanns i kvinnan. Men de blev ju överfallna och klarade inte ut detta. Detta är en bild för, nu kan jag inte dra hela sammanhanget, men detta är en bild för någonting mycket större. Man leker inte med den andliga världen utan att ha Jesus med sig. Och man ger sig framförallt inte in i spiritism eller annat. En god broder till mig som är präst, han gick på ett sånt här spiritismöte, och jag tror man måste ha Guds bifall för att göra det. Han deltog inte i själva spiritismen, men han satt på den här seansen, och sen så var det funkade inte. Han bad, och det var många som bad, så han satt där, och till slut sa kvinnan: "Det funkar inte." Så gick hon fram till honom, för han var ju ny, och så sa han: "Jag ser en ljus gestalt bakom dig." Då sa han: "Jag vet vem det är. Det är Jesus, och han säger att vi behöver inte hålla på med det här." Sen la de ner den här spiritistseanserna då på det stället.
Ja. Det låter ju gott.
Ja, det är bra. Men jag tror att vi ska vara klara över att de onda krafterna är väldigt starka. Och de vill ju få alla kristna på fall. Och de vill få en församling på fall. De vill få en präst eller förkunnare på fall. Och just därför så är varningen här: lek inte med det onda utan att höra ihop med att låta Herren vara Gud. Det vill säga höra ihop med i tron med Jesus. Så det är en väldigt avgörande sak. Så att jag tänker att det finns flera sidor som varnas för det här. En har en falsk bild av Gud. Och när man gör det, då bryter man mot det här budet. Att man håller på med onda krafter, det vill säga att man drar in onda krafter i sitt liv. Hit hör svordomar som också har med språket att göra, att det förstör för andra. Och det är allvarligt att det inte bara förstör för oss, utan det går in i oss. Orden har en makt. Gud har gett oss orden och de har en makt. Sen finns det ju en sida till, och det är därför till exempel om man använder ett mantra, till exempel som används i yoga. Det behöver inte vara fel med yoga som rörelser och liksom en avslappningsövning. Men man måste vara klar över att mantrat som används, det är ju indiska gudanamn. Och då åkallar man andra krafter. Och det ska man inte göra. Det tror man ska vara vaken för, att det behöver man bryta. Och man kan släppa in okkultism med onda makter på olika sätt i sitt liv. Man får vara vaken på den punkten. Och Paulus säger att vi ska klä på oss Guds vapenrustning i Efesierbrevet 6. Och där är det väldigt tydligt att den försvars- och anfallsvapnet mot det är Guds ord. Det står det i 6 kapitlet. Svärdet var just det. Och trons sköld är skyddet. Det vill säga att tron är ju att vi flyr till Jesus. Och vi behöver de bitarna. Vi ska vara medvetna om det. Att det finns hela tiden krafter som vill dra oss bort från Jesus.
Jag vet att du är väldigt noga med att jobba med just det här tilltalet i modern tid. Och du har jobbat mycket med det. Men svordomarna här i vår tid, alltså när jag var barn och ungdom, då fanns det inte svordomar på tv och det fanns inte i tidningen. Men idag finns det överallt. Mm. Det måste vara svårt för de här ungdomarna att motstå det här.
Jag tror att det finns en väldig, man får vara medveten om att det är en flod av svordomar. Man kan höra på olika radioprogram och de svär väldigt mycket. Och också tal som Paulus varnar för i Efesierbrevet 6, lättsinnigt och obscent tal. Det varnar Paulus för att det påverkar oss, att man ska ha ett värdigt tal. Och det är svårt att stå emot, och jag tror också i tv-program och annat. Det är ju ännu svårare att se en svensk deckare, för när man hör alla svordomar. En amerikansk deckare hör man ju dem inte, men de lär sig de svordomarna också. Och det är inte bra. Så att man får vara medveten om hur påverkar detta mig. Det får man vara med allt man hör och ser. Hur påverkar detta mig? Men med det betyder inte att man inte kan möta världen. Man ska bara vara medveten. Håll dig nära Jesus och sätt dig inte i situationer där du kommer på fall. Det är väl varningen så. Men man får vara medveten om det. Och nu har jag ju bara talat om de negativa sidorna, det vill säga vi ska avhålla oss från. Men det här budet är ju framförallt en positiv maning till oss. Åkalla dig i all nöd. Alltså bönen. Att odla bönen. Bedja, tacka och lova. Det vill säga att vad är det då som kan motverka att få det dåliga språket? Ja, vi kan börja med att bedja till Gud. Och bönen börjar i ordet. Gud har talat. Och jag brukar ge den rekommendationen att man, när man läser sin bibel, så läser man ett stycke och mediterar över det i betydelse. Man går igenom texten, man kanske läser den några gånger. Sen formar man det man har läst i bön, tacksamhet och bön. Och man kan föra en diskussion med Gud faktiskt, får man säga. Jag förstår inte den här texten. Man får tala med Gud på det sättet. Och man får också låta den nöden som till exempel kommer fram i någon situation. Om vi tar Zacchaeus, vi ser att han var väldigt ensam. Han var en mobbare men väldigt ensam. Och det kan ju också väcka något när jag läser Bibeln, att jag ser, ja men jag var inte riktigt schysst mot den människan. Då får jag tala med Jesus om det. Jag känner mig väldigt ensam och utlämnad. Jag har inga riktiga vänner. Då får jag vända mig till Jesus och tala om det. Och då kan texten bli någonting som formar oss till bön. Alltså Guds eget ord hjälper oss in i ett samtal med honom. Men inte bara i nöd och bedja, utan också tacka. Det är väldigt viktigt. Och inte då fariseens tack. Jag tackar dig att jag inte är som publikanen här. Utan det är tack som är med att mitt hjärta slår. Du har gett mig den här dagen. Låt mig få leva den till din ära. Tack för att alla de människor du sänder i min väg. Och så vidare. Och många gånger så glömmer vi att tacka Gud. Jag hörde om en amerikansk kristen, han är ideolog kan man säga, han är en forskare. Han skrev en bok om tvivel och då sa han att risken med tvivel är att man, det börjar med att man glömmer alla Guds välgärningar. Kom ihåg vad Gud har gjort. Och då sa han att han har en liten bok där han skriver upp sina bönhörelser. Och så gör han så att varje år vid tacksägelsedagen då går han igenom sin bok. Och så tackar han Gud för allt som Gud har hört. Så det blir en ganska lång tacksägelsedag för honom. Men det är också ett sätt att se att vi glömmer så lätt. Och därför kan det vara bra att summera varje dag och tacka Gud för allt gott vi har fått. Och formulera det med egna ord eller stanna upp om man ber en skriven bön. Och så formulerar man med inför sig själv. Ja, men jag har ju det och det och det att tacka för. Det gick bra på det här sjukhusbesöket och jag fick den hjälp jag behövde. Och det var fint att jag mötte läkaren. Och han förstod vad jag sa eller hon. Ja, så det är tacksägelsen. Och sen är det lovsången. Lova Gud. Och vi är kallade, om vi ser uppenbarelseboken, så är det lovsång eller lovtal. Det är ju talkörer också i uppenbarelseboken 4 och 5. Där vi ser den himmelska lovsången och också längre fram när det bryter igenom uppenbarelseboken. Och då är det ju så att vi är kallade att lovsjunga. Jag tror det finns en enorm hemlighet i det. Och då... Lovsången handlar ju inte om hur jag har lyckats, utan lovsången handlar om Gud, vem han är och vad han har gjort. Om lammets sång. Sången om lammet som har offrat sig för vår skull. Sången om fadern som har skapat allt och som älskar oss. Som innesluter oss i sin frid och i sin faders famn. Ja, vi får lovsjunga den treenige guden och det är stort. Så att jag tror att det kan vara en hjälp. Jag minns att mina barn när de var små, när de gick gymnasiet, så började de på morgonen, någon av dem satte på en skiva, en lovsångsskiva att lyssna på innan hon gick iväg till gymnasiet. Och jag tror faktiskt att det fanns något i det som jag har tänkt på själv, att det var ett sätt att fokusera rätt när dagen börjar. Jag har anledning att tacka Gud. Om jag skulle illustrera, nu är vi ju i en podd här, men då är det som om man sträcker upp händerna och uttrycker: jag har fått allt av dig, tack Gud. Och nu lämnar jag mitt liv idag i dina händer. Nu har vi så fina morgonböner vi kan be, bland annat Luthers morgonbön. Men attityden är det jag talar om.
Men varför låter Gud det andra budet sluta med en hotelse?
Ja, det är en liten utmaning i det. Och jag tror att vi ser ju att, alltså, vi skadar ju oss själva. Det finns en, så att säga, en mekanism i detta. Att när man åkallar andra makter drar man in de onda makterna i sitt liv. Och det innebär ju att man inte blir ostraffad. När man skapar en falsk bild av Gud så hamnar man ju att det är inte Gud man tillber utan något annat. Det kommer en dom över det. Därför att då har man inte det skyddet som man har när man låter Gud vara Gud. För när man låter Gud vara Gud som i första budet, då tror man på Jesus. Och då lever man i förlåtelsens verklighet. Men när man inte gör det så ställs man under domen. Men det säger också någonting om hur viktigt språket är. Att vi talar sanning, det kommer ju framförallt i åttonde budet. Men det har att göra med det, att vi talar sant om Gud. Och det, att det är allvarligt också att leka med krafter som inte vi har mandat att leka med. Det vill säga det okulta. Så jag tror att det är en väldigt kraftig varning. Det finns ju några, det finns ju ett löfte med fjärde budet. Men här finns ju en allvarlig varning att missbruka Guds namn. Det har att göra med alltså i grunden. Gud är så stor och mäktig. Han är förutsättningen för hela vårt liv. I och med ett enda liten suck skulle han kunna utplåna hela jorden. Vi kan inte behandla honom hur som helst. Och därför är ju hädarens ord väldigt allvarliga. För en gång, och det tänker jag som präst också. En gång ska jag stå inför Gud och göra räkenskap för vad jag har förkunnat. Och det kan jag säga att det fyller mig med bävan. Det finns bara ett sätt att kunna ta sig igenom detta, om man får säga så. Och det är att man lever i Jesu försoning. i förlåtelsen att Jesus har dött för mig och håller mig till det. Och samtidigt så är det också en, i första Korinthierbrevet 3 så säger Paulus att inte bygga på strå eller halm utan det är hållbara att bygga ett tempel. Och det är ju vers 10-15. Att bygga på den enda grunden Jesus Kristus och bygga klokt utifrån det. Det är ju förkunnarens stora ansvar. Och då kan någon bli frälst så som genom eld. Som har gjort fel på vissa punkter. Men det varnas också i bergspredikan för att inte lära rätt. Så vi måste vara klara över att det finns ett allvar, ett djupt allvar i det. Så det är både en varning för förkunnarna. Men det är en varning för varje kristen. Därför att det är så allvarligt att inte ta Gud på allvar. Om jag säger det förenklat.
Och förkunnaren har ju en stor uppgift i det här. Just med det hörda ordet som skapare av tro.
Ja. Vi ska vara medvetna om. Alltså en del människor säger att jag är så trött på ord. Och det kan jag förstå att man är. Och när man hör en partiledardebatt blir man trött på ord. Det kan man säga. Men här har vi att göra med det eviga livets ord. Och jag tror nämligen att det eviga livets ord, det står ju också i Romarbrevet 10, vers 17, att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, eller som det också kan översättas i kraft av ordet om Kristus. Men det är det förkunnade ordet om Kristus, det är så Jesus kommer till oss som levande, och han är levande då, rakt in i våra liv. Och om inte ordet får förkunnas, då blir man trött. Och då är det lag och evangelium, vi blir avslöjade. Vi ser alltså att jag har mina falska gudsbilder. Jag har skapat en egen bild, en önskebild av Gud. Och å andra sidan, då finns det en upprättelse. Och då får jag höra vem Gud verkligen är. Som det var i Johannes evangeliet 9 kapitel med den mannen som var blind som fick sin syn. Vem är människosonen? Det är honom du ser, säger Jesus. Och så faller han ner och tillber Jesus. Och då har Jesus visat honom vem Gud verkligen är. Han har anat det, han har fått en beröring. Men så får han se honom ansikte mot ansikte. Det är en hälsning till oss också. Så jag tror att det är väldigt viktigt att hålla detta levande som präst hela tiden. Att jag står inför den levande guden. Och jag får leva under försoningen. Men jag kan aldrig ta lätt på att förkunna Guds ord. Det är med stor bävan och samtidigt något underbart att förbära fram evangeliet.
Och i Jakobs brev så står det också det att läraren han får en hårdare dom.
Ja, det är alldeles sant. Och jag tror att det är väldigt lätt att glömma bort detta. Att man har ett ansvar för vad man säger. Och skulle vi föra över det till alla kristnas plan och alla människors plan så kan vi säga. De ord vi häver ur oss. De har betydelse. Men det är ännu allvarligare när vi då ska förkunna det ord Gud har talat.
Vi brukar tala om lagens två tavlor.
Mm.
Och det här budet är ju hemma på första tavlan.
Mm.
Kan du placera in det lite för våra lyssnare?
Du menar med första tavlan eller de två?
Ja, första tavlan. Alltså, det här är ett bud som är till Gud.
Det är ju, alltså de första tre buden i Luthers tradition är ju de första tre buden relationen till Gud. I reformert tradition finns ju bildförbudet med, så då blir ju sabbatsbudet, det blir ju fjärde budet för dem. Men vi ska tänka att varför kommer det först? Jo, därför att nyckeln till alla bud, den finns i relationen till Gud. Och det är därför jag tror det står så väldigt tydligt. Men som vi har pratat om innan så är det också så att första, andra och tredje budet som har med relationen till Gud att göra. Det är väldigt avgörande att vi blir ju avslöjade att vi inte kan leva upp till det. Och då betyder det att då kommer den lagens andra bruk så att säga in. Och det är ju att Jesus har dött för våra synder. Jesus har uppfyllt lagen och vi kan få förlåtelse. Men då kommer också lagens tredje bruk som ju teologer har diskuterat. Men hur man nu än tillämpar det så betyder det att när en människa har börjat följa Jesus och tror på honom så får man en ny lust. Man får en vilja att göra Guds vilja. Den gamla människan säger nej till det. Men den nya människan vill göra det. Och då blir första budet, jag får ha Gud som enda guden. Och andra budet blir, jag behöver inte missbruka Guds namn. Jag får tala tilltala honom och be till honom. Jag slipper liksom arbeta alla dagar. Jag kan få en dag då jag får vila. Jag får tänka gott om mina föräldrar och tacka Gud för dem. Jag slipper tala illa om människor. Jag slipper vara upptagen av min egendom och så vidare. Utan jag har en utmaning till ett gott liv. Så att det blir kanske lite lång utläggning av detta, men du förstår de här, jag tänker så här att första tavlan är nyckeln till den andra tavlan. Och det är hela tiden det. Och det är så fantastiskt när man läser Luther. Att just att hela fokus hos honom är, nyckeln finns i att leva nära den levande guden. Och det är genom tron du förenas med honom. Och när du förenas med honom, då kommer Guds tillgångar dig till del. Och då kommer också den nya människan genom den heliga ande att leva i dig. Och det nya livet kan börja flöda fram i ord och handling och tankar.
Jag vet också att du i ditt konfirmandarbete har jobbat mycket med det här budet.
Ja, vi har varit inne på det. Jag kan väl säga att konfirmander idag har ju inte så mycket kunskap. Men dels har jag betonat det här med språket, hur viktigt det är. Som jag nämnde i början. Det är en allmänmänsklig sida. Men det andra är också att jag har betonat vikten av att varken leka med det okulta. Eller det här med att svordomar påverkar oss. Och det kan jag säga att många ungdomar idag har jättesvårt med det. De är impregnerade. Jag vet vid något tillfälle en konfirmand som jag sa att man kanske inte ska göra så. Men jag sa, nu är det 3 veckor till konfirmationen. Om jag inte hör dig svära på 3 veckor ska du få 100 kronor av mig. Han tackade mig och sen så nästa mening så råkade han säga en svordom. Och han märkte inte det. Och då menar jag, en del tänker inte på att det har påverkat deras språk så mycket. Och jag tror, det har vi varit inne på. Och sen är ju den goda sidan att det finns någonting i detta att be, att lovsjunga, att tacka Gud och att lära sig att få en vana till det. Så de sidorna har vi väl betonat, men sen hur mycket som går in det är en annan sak. Vi har ju att de får lära sig ett bibelord för varje gång. Och det är kanske en nedtrappning, alltså de lär sig faktiskt inte katekesen längre, för de förstår inte den. Men de lär sig buden och så går vi igenom dem. Men sen lär de sig också ett bibelord. Till exempel, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det finns en skapare, du inte tillkommer av en slump. Guds väsen, han är helig, treenig och kärlek. Det är ju inte ett bibelord, men det finns ju grundat i Bibeln. Och sen, Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem. Så får de lära sig det. Och då sitter det bibelordet och så pratar vi om det. Och då kommer de ihåg det som följer med det. Men det enda de har med sig hem, som en liten lapp som de ska ha när de borstar tänderna, det är bibelordet. Och det kan de. Och så förhör man dem på det här bibelordet varje gång. Och då lär de sig kanske 30 bibelord på en konfirmandtid. Så det är ett försök att ändå, eftersom jag tror att ordet har en sån kraft. Trosbekännelsen givetvis ska de lära sig och så. Men det är ändå att man får en hjälp.
Jag ville knyta tillbaka till en sak som vi sa förut. Och du tog upp det här med yoga. Och sådana här saker som är modernt. Och, kan det inte finnas en stor risk att hålla på med det?
Jag tror att man får tänka så här. Att när det gäller till exempel det. Att det som är skapelsegivet. Det vill säga en form att koppla av. Det kan man köpa. Men är det då inväxt i en religiös tradition helt och hållet, då kan man inte göra det. Till exempel om det är tillbedjan av andra gudar. Kan man göra den skillnaden så tänker jag att man kan använda det. Men man måste vara väldigt vaken för hur påverkar detta mig? Drar det mig in i ett annat tankemönster? Och det kan man säga att de olika saker man gör som leder över till annat som inte är bra för ens tro och ens liv, där måste man vara vaksam. Men samtidigt så är, precis som Paulus säger om köttbodarna då, när avgudoffer kött, att allt är skapat av Gud i och för sig. Men när det blir en tillbedjan av en annan, ja, Gud då, fast det inte finns andra gudar, men andra makter, det är då det blir farligt. Jag kan tänka mig att man kan meditera till ett bibelord till exempel. Och får man den vanan, så kan det finnas något väldigt riktigt. Nu finns det säkert mycket att diskutera kring detta och så. Det är säkert värt ett eget program. Men det är bara en reflektion som jag har kring detta.
Men det till exempel att i äldre tider så var det vissa präster som sa, klarar du inte av att hantera det här så ska du hålla dig borta från det.
Mm. Och det ligger mycket i det. Jag tror bara att ja, just det. Jag tror att man ska vara vaken för det att det finns något riktigt i att avstå vissa saker som är negativt. Men jag tror också man kan se att det kan vara väldigt olika vilken kultur man växer upp i. Jag vet en man som blev kristen, han hade spelat i en dansbandsorkester och för honom var det väldigt svårt att höra den musiken för den. Det var ju något som fanns med där. Och sen kan man ha olika åsikter om den musiken. Men samtidigt så, man kan säga att för en del kan ju till exempel rockmusik vara någonting som man kan njuta väldigt mycket av. Men samtidigt ska man vara medveten, hur påverkar detta mig? Vad kommunicerar detta? Kan man lyssna på Wagner som är så präglad av vissa ideal som har med Nietzsche bland annat att göra? Ja, hur ska man tänka kring det? Där får man vara vaken för det. Gud är skaparen. I och för sig så även hädaren kan skapa god musik. Men man ska vara medveten. Hur påverkar detta mig? Nu svävar det ut lite. Men det hänger ihop med själva skapelsesynen. Som jag ser det. Så därför tror jag att det går. Om det inte leder mig in på felaktiga vägar. Och där måste man vara vaken. Och då kan man ibland få göra ett. Säga, nej men jag går inte in i detta. Därför det skadar mig.
Men jag tror att de flesta inte är vakna idag.
Nej. Jag tror du har rätt i det.
Men även kristna? Alltså.
Jag tror att vi är väldigt oreflekterade väldigt många gånger. Och jag tror att det är ju en sak som är väldigt skakande. Och det är ju hur djupt sekulariseringen har trängt in i oss. Och sekulariseringen den säger ju att det finns ingen Gud egentligen. Gud befinner sig helt utanför vår värld. Och det är allt som vi gör. Vi kan tänka på hur lite av det som det finns kristna mönster eller bilder för. Om ni tänker man ser en kyrka, då ser man ju det i en stad. Men den spelar kanske inte så stor roll längre. Förr var det massor med folk som gick till exempel till Vasakyrkan. En liten bit här och också på aftonsången. Det var fullt. Så är det inte längre. Det finns inte den traditionen. Ja, det går säkert bra med folk i Vasakyrkan. Men jag bara menar att det är inte den strömmen. Det gäller alla kyrkor. Och det tror jag också präglar oss att sekulariseringen har gått så djupt så man tänker inte in Gud utan Gud blir en perifer figur i ett rum som är privat som inte har med vårt liv att göra. Och det i den betydelsen har sekulariseringen slått väldigt djupt. Det är inget i det offentliga. Och det gör också att då blir det så här att man kan hålla på med en massa saker privat men som egentligen håller på att demolera ens tro. Därför måste man vara klar över det. Hur påverkar detta mig? Gör det någonting med mig? Och vi kan ta hela den här synen på kärlek. Är kärlek bara att tillfredsställa sin egen lust? Eller har kärlek med att utge sig för andra? Det är en grundläggande hållning. Och Anders Nygren var ju inne på det han kallar Eros och Agape. Och man kan säga att hela vårt samhälle är präglat av Eros. Den begärande kärleken. Det är det han kallar Eros. Agape är Guds utgivande kärlek. Och det har vi ju i stora delar tappat att vad får jag ut av den här människan? Blir min tanke. Istället för vad kan jag göra för den här människan? Det är två helt olika inställningar. Och det är sekulariseringen som har ätit sig in i oss. What's in it for me som det heter på engelska. Vad får jag ut av det?
Och den sekulariseringen har ju även ätit sig in i många kristna sammanhang. Även bibeltrogna kristna sammanhang.
Vi ska vara medvetna om att vi är väldigt påverkade av det. Och jag tror ibland att då kan man isolera sig så att man försöker att hålla det ute. Men risken med det är att man blir en så kallad subkultur. Det vill säga en kultur som lever sitt eget liv och inte påverkar de kringliggande kulturen. Och då blir det också mycket svårare för människor att komma in i den här världen. Och det blir också så att man blir främling i den här världen. Och därför tror jag att det är så viktigt att bibelordet behöver jobba med den här bron. Hur är detta ord som är evigt tillämpbart i min situation där jag befinner mig nu? Så att jag kan leva bland människor och ändå hålla fast vid tron. Så var det ju för de första kristna. De brottades ju med massor med frågor. Men de levde mitt i världen. Ja, de var ju slavar, många av dem. Men de levde där, men höll fast vid sin tro. Och försökte tillämpa det. Hur skulle man förhålla sig mellan förälder och barn och mellan man och hustru och i arbetslivet mellan herrar och slavar. Allt det var ju ett sätt att försöka fundera över. Eller försöka. Det var ju faktiskt så att Paulus tillämpade då Guds tankar in i den situationen.
Du har ju varit väldigt noga med det här, just göra Guds namn känt på ett modernt sätt på något sätt, så att det kan tilltala människor idag. Vad är den största svårigheten med det?
Den största svårigheten är, ja, dels är det ju att hitta ett språk som når människor. Men dels är det också att man då banaliserar det som är det kristna budskapet. Det finns ju en risk med det. Och det är till exempel, kan vara en lång väg innan man når fram till att kunna förklara försoningen för en människa. Utan det måste börja på något sätt i ett möte, ett samtal. Och man kanske inte svarar på alla frågor från början, utan efter ett tag så kan man börja utveckla vad det här betyder. Man kanske börjar med Jesus som människa och man pratar om det. Och man talar om att Jesus har dött för våra synder. Men man kan inte förklara det, för att man måste förstå detta, att det finns ett ansvar för mig som människa inför Gud som är förutsättningen för vårt liv. Och allt det här tar tid, eftersom människor kan ingenting om kristen tro. Jag tror inte vi har insett hur genomgripande detta är. Att till exempel så vet många inte ens vad buden är. Och det är ju det är allmän, buden ligger ju så att säga på ett allmänmänskligt plan också. Men det har gått förlorat för människor. Och de vet väldigt lite om kristen tro.
Men tror du att det handlar om att de försöker att söka det här med sitt förnuft?
Jag tror att de är påverkade av samtiden som säger att du kan, Bibeln är ju ingenting. Självklart så, och då tänker man att jag ska tänka ut det själv. Och det är ju bara banalt att tänka att vi med våra små hjärnor i vår tid som är så ytlig ska kunna tänka ut, vem är Gud? Eller finns det ett högre väsen? Jag tror att det inte är hållbart. Vi behöver hjälp. Och sen är det ju väldigt utmanande, som den kristna tron säger. Det finns en uppenbarelse. Gud har uppenbarat sig. Och där blir Jesus den stora utmaningen. En fantastisk utmaning. Tänk, det kristna budskapet. Finns inget som matchar det. Att Gud har blivit människa. Delat våra villkor. Vart ett litet barn ibland oss. Blivit utsatt för förtal och hån. Håller på med, om du var byggnadsarbetare, snickeriverksamhet. Han vet vad ett vanligt liv är. Han vet vad det är att ha föräldrar som inte förstår den. Alltså det är en fantastisk ingång. Finns ingen annan gud, ingen annan religion som beskriver Gud på något liknande sätt.
Vi har en Gud som förstår oss, för han har varit i våran situation.
Ja, och det är också en uppmuntran. Gud har varit här före mig. Och då blir det en fantastisk utmaning. Gud har varit där före mig och han är där nu. Därför att vi menar att han lever. Och då blir det ju oerhört spännande att leva. Jag är inte en slumpvarelse utkastad i universum. Jag kan säga att skulle jag följa det här som samtiden säger, att jag har kommit till av en slump, det finns ingen mening, den får jag tänka ut själv. Jag tror inte jag skulle orka leva då. Då kan man säga som Paulus säger i 1 Kor 15, att ät, drick och var glad, till imorgon ska du dö. Det blir ju för kontentan av det som är kvar. Och det skulle vara rätt tråkigt, tycker jag. Och men tänk, så fantastiskt. Det finns en som vill i mitt liv. Och så börjar ju trosbekännelsen. Det är ett bombnedslag i vår tid. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Eller i begynnelsen skapade Gud himmel och jord i 1 Mosebok 1:1. Det är ju en hälsning in i vår tid. Jag är inte en slump. Det finns en som har tänkt mig. Och tänk på mig. Ja. Nu hamnar jag i ett annat ämne, så att nu är det ändå dags att sluta.
Ja, det var trevligt att ha dig här, Göran. Jag hoppas att du vill komma tillbaka en annan gång.
Det var roligt att vara med, och tackar att jag fick tillfälle att vara med här. Hoppas att det ska bli till nytta.
Och vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt om Lilla katekesen här i FFG-podden. Och är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, då går det bra att göra det på Swish. Och då är det nummer 123-100-8457 som gäller. Och så märker man det med FFG-podden.